Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My grandmother was right. The boogeyman was real.
It's over.
We can't hurt anyone ever again.
No one told you.
Told me what?
Somebody in there?
Michael Myers is alive.
Stop! You had a knife in your stomach.
You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln och Happy Halloween! Idag tar vi på oss masken och lämnar grillfesten för att återvända in i kampen mot alla som står i vår väg. Haddonfield är återigen i blickfånget för en mordisk mördare i form av Michael Myers och filmen Halloween Kills som nyligen haft premiär. Ännu en gång, välkommen till det sista avsnittet i serien om Halloween-franchisen. Där vi haft toppar, dalar, några mer dalar och toppar och sen några riktiga dalar. Och nu har vi en riktig färsking som måste analyseras innan vi vet om det är en topp eller dal. Självklart kommer vi även prata om nästa Halloween, men den är ju under produktion om jag inte minns helt fel. Så vi har några år på oss att vila upp oss. Fredrik, din upplevelse när det gäller Halloween Kills, är det någonting du kan avslöja för oss?
Ja, det är väl... Ja, det är ju den andra filmen i en utlovad trilogi. Så då är det väl lite vad det är, och det är väl kanske lite vad jag hade förväntat mig, att det är lite av en färdsträcka det här. Så ja, det finns bättre men det finns också sämre. Det är väl vad jag känner.
Ja, jag är lite ledsen för jag har inte sett den på bio ännu, utan jag såg den via Roku som... Liksom tidsbristen gjorde att jag inte hann ta mig till biografen, så jag fick nöja mig med min 40-tums TV. Och jag ska väl i alla fall göra mitt bästa för att hinna se den på stora skärmen. Jag kan tänka mig att det blir en riktigt nice upplevelse att ha Michael Myers och hans stora kniv på 140 tums kanske. Eller om det är väl nästan större här i filmstaden. Men i alla fall, det är Halloween idag. Jag vet att du har haft ett rejält projekt här hela oktober med en himla massa filmer att se på. Så att innan vi går rakt över till huvudämnet då, tänkte jag vi ska prata om vad vi har kollat på sen sist. Du har ett stort utbud, så jag låter dig börja.
Ja, ni kan väl bara gå in på Skräckfilms, ja, cirkens Facebook-sida, så kan ni ju se allt vad jag har tittat på. Det finns där till allmän beskådan. Men utöver det så har inte jag sett mycket annat. Vi hade ju ett litet Arkiv X-maraton på ABF här för inte allt för länge sedan. Och det var vansinnigt trevligt att återvända till Mulder och Scully där. Och det slog mig över hur väl producerad den serien faktiskt var. Även liksom back in the days 93-94 där. Men hur liksom trailblazande den är. Nu är vi väldigt vana vid tv-serier med liksom nästan filmproduktion. Det var ju inte standard när Arkiv X kom. Man brukar väl säga det är väl Twin Peaks som typ startar det här lite mer seriösa eller att tv-serien blev mer seriös på det sättet att den tog sin publik seriös. Den fick lite mer budget, den fick liksom skådespelare som fick liksom skådespela ut ordentligt. Och jag tänker att Arkiv X var den som liksom då kom i kölvattnet utav det och verkligen cementerade att man kan ha alltså en genuin kvalitet. Det behöver inte vara Baywatch eller Dallas. Även om de fyllde sin funktion de också, helt klart. Men ja, nej, men det är väl det jag liksom tycker att jag kan prata om utöver de 31 filmer jag har tittat på. Ja. Så, jag överlämnar det till dig, Patrik.
Jag har förvånansvärt nog inte tittat på något alls i stort sett. Jag har suttit med mobilen till och från och kollat på så här dokumentärer på SVT Play och lite hemmagjorda dokumentärer på YouTube. Ni vet, så här YouTubers som gör sina egna arbeten. Och mycket av det handlar om bedragare över typ telefon och internet, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och som exempelvis då, det är de här ständiga telefonsamtalen från call centers i bland annat Indien. Där de säger sig ringa från Amazon, de säger sig ringa från amerikanska skatteverket eller kanadensiska skatteverket och så vidare. Och man, liksom särskilt äldre, så, och folk har ju blivit lurade på miljonbelopp. Och det är så hemskt och det är lärorikt. Och jag vet, en del har varit så rädda för att säga någonting till andra. Men det har också resulterat i självmord i vissa fall för att skammen är så stor. Och de här då, det är ett gäng som heter Trilogy Media och en Scammer Payback. De är och en Rinoa Poison tror jag också en heter. Det är några väldigt underhållande, det kallas för scambaiters. Det vill säga de ringer upp de här callcentrerna, driver med dem, ibland hackar de dem och raderar alla deras filer. Så att, men det har jag kollat på en hel del. Och jag tycker att det är ganska viktigt att nämna att alla indier är inte bedragare. Tyvärr så är det den här lilla klumpen med call centers i utanför New Delhi eller Calcutta eller vad de säger att de ligger, som drar ner ett helt lands anseende. Det är himla trist. Jag hade ju hoppats på att det bara var typ ett call center, men det är flera tusen. Så det är vad jag har tittat på. Och det är särskilt det här om folk ut i Sverige skulle behöva prata med sina äldre. Och också veta det här med, det finns ju romansbedrägerier där folk anger sig för att vara en amerikansk soldat och säger att ja, det är så kul att träffa dig, men de ringer aldrig utan de pratar bara via text. Och så helt plötsligt kommer ett sms. Ah, jag har blivit fängslad. Jag behöver 5000 kronor för att bli släppt. Och då ska man dra öronen åt sig. Man ska inte bara casha upp liksom för man tror att man är förälskad. Så sånt, det har gjort mig väldigt medveten. Är något för bra för att vara sant så är det oftast det. Nåväl. I och med att det är Halloween nu, den amerikanska varianten, så tänkte jag du kanske har lite fakta att berätta om vad Halloween egentligen innebär innan vi ger oss av till filmen.
Ja, det känns ju passande ändå här nu. Nu har vi ju plöjt Halloween-filmerna, ja, alla 11 än så länge och nu kör vi den 12:e. I och med att vi släpper det här avsnittet på självaste Halloween så känns det ju lite passande att prata om just själva dagen i sig. Halloween då, den ska alltid, alltså det är ett datum som är satt kontra till andra, vad heter det, så dagar som då kan vara lite mer flytande som påsken och liknande. Men Halloween då, den tillfaller eller infaller alltid den 31 oktober. Och är då de alla dödars själars afton. All Hallows Eve. Och här i Sverige har vi ju inte riktigt haft den här traditionen alls. För vi har ju kört Alla helgons dag. Och den brukar alltid infalla den första söndagen mellan den 31 oktober och den 6 november. Vilket gör att de här dagarna kan ju faktiskt kollidera med varandra. Och för oss har ju liksom Alla helgons varit liksom mer förknippat med så här stillsamt. Man går och tänder ljusen på gravarna där. Och det är liksom en stund att minnas det döda. Och det är ju någonting som också påminns som i Mexiko. Eller Sydamerika där du har det dödas dag då, som infaller den 2 november. Men där är det ju då ett mer färgsprakande. Där klär man ju upp sig gärna med det här dödskallesminket. Och så festar man till det lite. Man har de här paraderna. Någon har ju säkert sett den här Disney-filmen Coco. Och det handlar ju väldigt mycket just om Alla dödas dag där. Och det är ju ett ganska färgsprakande spektakel där man minns de döda, sina nära och sina kära. Och samtidigt spökar ut sig. Så Halloween kan ju vara lite av någon form av brygga däremellan. Så just liksom att ha en stillsam dag för att minnas det döda och att spöka ut sig och ha kul är inte nödvändigtvis varandras motsatser. Men då självaste Halloween, eller ja, innan vi går dit, alltså det finns ju också en annan del till det här, just de här tidpunkterna, och det brukar oftast vara att man brukar ha skördefest. Här brukar man tacka som tacksägelsedagar. För det är i regel nu liksom man kan börja skörda, framförallt liksom det som har vuxit på åkrarna. Och framförallt liksom kålrötter, purjolökar. Det är nu äpplena börjar komma. Och något som tydligen då var väldigt förekommande var just de här kålrötterna. Och nu ska vi hamna då i Irland. Irland och lite de nordligare delarna av Skottland. För där runt omkring den här tiden, alltså slutet på oktober, början utav november, där hade man skördefester. Och där gjorde man då i urminnes tider att man hade då kålrotshuvuden. Och då, ja, föreställer helt enkelt en klassisk pumpagubbe. Fast bytt ut pumpan mot en kålrot. En sån här stor, lilaaktig kålrot. Där man då liksom gröpade ut ögon, näsa och en mun. Och så gjorde man ett hål längst bak där man kunde tända ett ljus i. Och detta var någonting som var väldigt liksom förekommande. Ungefär som Irlands motsvarighet till våran Lucia eller något sånt där. Som de har haft under liksom väldigt många, en lång tradition där. Men nu ska vi se här, på 1800-talet, 1845 till 1850, drabbades Irland av en stor katastrof. Det var den så kallade potatispesten. Och det var liksom att, ja, en stor del utav det som odlades på Irland och som var en stor del utav det man försörjde sig på genom att sälja och äta var potatis. Och någon form utav potatissjukdom slog till, vilket gjorde liksom att potatisarna, majoriteten var liksom rutten eller fullständigt oätlig. När den var mogen och klar, vilket gjorde att mängder av mat gick förlorat. Det brukar också kallas för den stora svälten på Irland. Och ja, det här resulterade i att miljontals människor dog. Det gjorde också, för alltså när det här händer 45 till 50, då är det jättemånga som emigrerar ifrån Irland. För att liksom, ja, det finns inte mat, vi svälter ihjäl. Och många irländare flyttade till USA, som nu då hade liksom blivit självständiga där efter det stora amerikanska frihetskriget. Men det var inte lätt. Och USA var inte särskilt välkomnande. Irländare var någonting man såg ner på. Det var liksom, ja, man hade, ja men det var då tidens rasism rätt och slett. Man, en äcklig irländare som bara vrålar och skriker och har sina jävla sätt och beter sig och bla 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 bla. Men irländarna kom ju dit, tog liksom hårda jobb, slet hårt. Men man tar också med sig sina traditioner. Och en sådan tradition var ju då det här så kallade Halloween-firandet med. Och något som inte man hade så mycket av i USA, det var ju de här kålrötterna. Men något som växte bättre i många av de här områdena som i de här irländarna fick flytta till, för man hade ju segregering även på den här tiden, det var ju då pumpor, den klassiska orangea pumpan. Så man bytte ju ut alltså det här lilaaktiga kålrotshuvudet till den här orangea pumpan, och då får du ju den här pumpagubben. Och i och med att det är liksom svårt, ja men jobbigt med den här liksom flytt, den akklimatiseringen, så höll man ihop det, så la man ju till liksom att vi spexar till det och gör det lite roligt för barnen. Så då la man till liksom att man hade så här fåniga små lekar. Ett sådant var exempelvis då att hänga äpplen på ett snöre, och så får man ha händerna bakom ryggen och så får man försöka äta utav det här äpplet, så det bobblar ju fram och tillbaka. Och en annan variant där då var då liksom att ha maskerad. Så nu börjar det ju ta form här. Och i och med att det är en ganska stor grupp som kommer till Amerika här, så fångas ju det här upp utav folk runt omkring, som också tycker att det där verkar ju kul. Och barn känner ju varandra. Så det finns ju, de irländska barnen har ju träffat andra barn från andra nationaliteter och tyckte att det här verkar kul. Och sen sprider det sig vidare. Sen var det väl som insåg att ja, men kan man tjäna pengar på det här? Och kalabalin kalabalong, så var det en amerikansk stor helg där då, med buller och med bång. Så Halloween, som vi gärna förknippar med Amerika, har väl mer egentligen sitt ursprung från Irland. Men Halloween så som vi uppfattar den är ju en väldigt amerikaniserad variant av det. Den svenska motsvarigheten vi har haft har ju varit påskkärringar och påskgubbar. Så det här trick och treatandet är ju inget unikt i sig. För vi har ju haft det förut, men då var det ju mer förknippat med påsken och att barn har ritade små teckningar och så gav man ut dem och så fick man godis i utbyte. Nu har det ju mer då gått maskeraden och godis eller bus. Det som jag tycker är kul med Halloween, åtminstone i våran del av världen, är väl att det här har väl gått och blivit en ganska sekulär högtid. Och att detta är någonting som kan brygga den multikulturella grupperna. Jag har vänner, en vän där som arbetar på en skola, en väldigt multikulturell skola, och där har de ju många liksom religiösa seder då som krockar med varandra. Vissa firar det här, vissa firar det andra, men sällan har man någonting där man firar någonting gemensamt. Men Halloween är en sådan, för den är liksom neutral på det sättet. För där liksom kan alla liksom från alla trossamfund eller icke-tro ändå så samlas på den här premissen att vi klär ut oss och har roligt tillsammans. Jag förstår, jag hör liksom direkt liksom, jag ser den här kristna tidningen Dagen som alltid brukar liksom skrika i högan skyn. Och jag har liksom lite vänner där från präst studenttiden där som brukar skriva ut och liksom att ja, men nu är det dags, nu går folk ut och dyrkar satan här, blattan blattan bla, liksom kristnas krig mot Halloween har varit ganska rejäl där då. Och det tycker jag är som oftast är trams, men det är väl också att Halloween har fått ett väldigt stort liksom likhetstecken till skräck. Det tycker jag är väldigt kul. Men tar man, det här skräckaspekten har blivit mycket, mycket, mycket större just här i Sverige. Medan om man kollar liksom på Amerika så är det ju väldigt mycket mer det här godis eller bus. Och liksom, man klär ju ut sig till allt möjligt, till prinsessor och superhjältar och allt vad det nu är. Medan den här skräckbiten, den är väl kanske mer till för den lite mer vuxna utav folk som vill spöka ut sig. Men det är väl det som jag tycker är kul med Halloween, att det är någonting för både stora och små. Jag menar, jag har varit tillsammans med guddotterns familj här för inte allt för länge sedan, och så hade vi liksom Halloweenfest där vi var liksom alla utspökade och åt godis tillsammans och spelade Mario Kart tillsammans. Det var fantastiskt. Men jag tänker ju sådär då på motståndet mot liksom att Halloween skulle ha någon form av religiös grund. Då kan man ju lika gärna tänka på midsommar som vi har, som då är väl egentligen en fornnordisk sen och så fruktbarhetsritual egentligen för att grödorna ska slå rätt. Och det brukar jag inte höra liksom se ja, men svenska kristna falanger som slår knut på sig själva att ja, men nu skuttar de små grodorna kring den här hemska heresisymbolen. Nej, så jag tänker Halloween har fått kommit här för att stanna och få gärna vara en väldigt oreligiös högtid, precis som midsommar också är en väldigt oreligiös högtid, åtminstone enligt mig, även om de nu kanske har haft liksom en mer religiös bakgrund. Så hepper det hepp. Ja, det var väl vad jag hade om Halloween som fenomen.
Och det är, när jag tänker Halloween, då har jag nu alltså i modern tid, särskilt som i USA, då vill jag gärna placera det i samma fack som typ Alla hjärtans dag och alla köttbullars dag, eller alla de här köttbullens dag, kanelbullens dag, alla de där. Jag vill gärna placera in Halloween i de facken. Men jag vet ju också, som du sa, att i vissa delar av länderna är det här faktiskt en riktig högtid. Och man går inte bara och tigger godis. I Sverige så är det väl inte så jättemycket det här med att vi tigger godis och pyntar ut trädgårdarna sådär jättemycket. Jag tror inte jag har sett det någon gång, i alla fall inte här i Eskilstuna. Någon som fyller den med skelett och dödskallar och så. Det har jag faktiskt aldrig sett.
Nej, men jag tycker det är inte fel att ha en dag där man kan få leka egentligen. Att det blir någon form av tradition. Maskerad, fest, godis och bus. Jag är I'm all for it. Jag vet att inom judendomen finns det ju, de har ju en hel hög vad heter det, högtidsdagar. Och en vars namn nu jag inte kommer ihåg är ju just en sådan dag där det är verkligen, man klär ut sig, barn som vuxna, och så har man liksom skoj och bus. För det är liksom viktigt att ha. Så varför kan inte 31 oktober eller helgen där runt omkring få vara det? Så I'm all for it. Synnerligen i som Sverige, som, där vi ändå så nu går in i en sån jäkla mörk period. Och då menar jag alltså ett ljusmässigt mörk. Att då få lysa upp med de här pumpalyktorna och ha liksom en fånig, rolig dag. För sen, vad är näst? Ja, då är det ju liksom julafton som vi får vänta på. Så, ja. Ja, mina tankar kring Halloween där.
Okej. Okay. Då så. Men innan vi ger oss i fart med Halloween Kills så vill jag bara säga...
This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
Här kommer en trailer.
It's over.
We can't hurt anyone ever again.
No one told you.
Told me what?
Somebody in there?
Michael Myers is alive.
Stop! You had a knife in your stomach.
You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight.
I'm not just gonna sit and watch another innocent person die.
If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's childhood home.
What do we do?
We fight.
Let's hunt him down.
Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, the more he transcends.
Run! Go home now!
He's the essence of evil.
Några minuter efter att Laurie Strode, hennes dotter Karen och barnbarnet Allison lämnade det maskerade monstret Michael Myers inlåst och brinnande i Lauries källare, förs Laurie brådskande till sjukhuset med livshotande skador i tron att hon äntligen lyckas döda sin livslånga plågoande. Men när Michael lyckas befria sig från Lauries fälla fortsätter hans rituella blodbad. Det är plotten till Halloween Kills från 2021 och ännu en gång.
This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert.
Fredrik, vad är dina initiala tankar om Halloween Kills?
Ja, den här hade jag ju sett fram emot, men jag var reserverad redan från start. Halloween 2018 var ju en sån där som jag hade skyhöga förväntningar på och som lyckades fylla dem, för jag tycker att förra filmen är briljant. Och den här, alltså jag var nyfiken på den här just för att man har liksom lanserat att det här ska bli en trilogi. Jag trodde, jag hade liksom varit med om en slasher film där man liksom redan från start från vet att det ska bli tre filmer. Jag tänker filmer som har gjort eller serier som har gjort det innan. Det var väl typ som Matrix. Det var ju utlovat efter första filmen att det skulle komma två filmer till. Då visste man ju att mittenfilmen inte kommer vara avslutande. Och samma med typ Pirates of the Caribbean. Då visste man ju liksom att de här Dead Man's Chest, där kommer vi ju inte få, liksom, där kommer de inte sy ihop säcken. Vilket gjorde det här spännande, för jag har aldrig sett det här gjort i slasherfilmsformat. Så jag funderade, vad skulle de göra med den här? Nu vart ju väntan ännu längre på grund av att covid kom in emellan här. Så det här har ju dragit ut. Hade saker och ting flytit på som det skulle, då hade vi kanske sett den tredje filmen. Men nu var det ju inte så. Men ja, det är för mig ett steg ner kvalitetsmässigt. Eller ja, kvalitetsmässigt är kanske fel ord, men underhållningsmässigt är det ett steg ner från Halloween 2018. Men samtidigt så är ju det här inte slutet, utan det här är ju liksom mellan filmen. Slutet har vi inte sett ännu. Vilket gör väl att det här är väl en helt okej film. Och ska vi jämföra med andra Halloween-filmer vi har sett, så finns det ju betydligt värre än den här. Men det är ett kliv ner, helt klart. Så det är mina initiala tankar kring Halloween Kills.
Alltså, jag tycker inte Halloween Kills är dålig. Men den är inte bra heller. Det vill säga inte alls lika bra som föregångaren. Jag tycker liksom, det finns inga tvådimensionella karaktärer av den här macho superhjälte kvinnan som helt enkelt spöskiten ur Michael Myers. Man har inte heller den här självbetvivlade killen som gråter och gnäller var 30:e sekund. Liksom. De har liksom blurrats ihop och existerar inte längre, för det har funnits i de andra filmerna. Halloween Kills anser jag återspeglar verkliga människor som jag kan relatera till på ett eller annat sätt. Men empatin för offren, kanske inte alla men vissa av dem, och hur man behandlar rädsla och skräck gör att berättelsen blir trevlig. Alltså det är inte så mycket utveckling i själva berättelsen, om man säger så. Men jag tycker att det finns mycket av det här budskapet, socialt budskap. Så man kan säga så här, det var välskrivet början och slutet, men inte mitten. Och jag tycker ändå att de fick igenom det här, jag ska säga det igen, det sociala budskapet om att man är för samarbete och sammanhållning. Och vilket då, som man ser i trailern, resulterar i ett pöbelupplopp. Och som jag sa tidigare så har jag tittat på en massa dokumentärer, bland annat den om stormningen till Kapitolium. Så att det, jag fick liksom en, oj då, det var så det gick till där och även då i Halloween Kills. Ja, men jag har en del att säga om både handlingen och alla karaktärer som är med, för det är ett helt gäng. Du brukar vara duktig på att hålla listan på karaktärerna. Och vad känner du? Vilken ordning?
Ja, alltså dels så tar vi väl familjen Strode här då. För vi har ju en jäkligt massa återvändare. Jag vet inte om det här kanske är en del i problemet med den här. Men kanske för min del. För de introducerar en sån in i bängen massa karaktärer. Och mycket av dem är ju lite så här, Halloween-fans-godis. För det är återvändande karaktärer från första filmen. Vi får liksom se vad som hände med barnen som vart som Laurie Strode satt barnvakt till, för nu är de vuxna och sjuksköterskan dyker upp där som fanns med precis i början, och det är liksom, och Sheriff Brackett är tillbaka och hej vad det går. Så det känns lite som att de har bara tryckt den här filmen full med liksom, haha, här ska ni få Halloween fans och jag vet inte om det är till filmens fördel eller om det är till filmens nackdel. Men vi börjar med familjen Strode. Och då kan vi väl ta Laurie Strode och börja med. Vad tyckte du om Laurie Strode i den här filmen?
I den här filmen så är hon lite som Nancy i A Nightmare on Elm Street. Är det tredje eller fjärde filmen hon i stort sett ligger i koma hela filmen?
Du blandar inte ihop det här då med Halloween 2 där Laurie Strode ligger i koma i stort sett hela filmen.
Det är den jag blandar ihop det med. Så är det, ja. Men då känns det lite som att de har gjort om den här med tvåan. För hon ligger ju i stort sett skadeskjuten på sjukhuset. Det är den känslan jag har. Hon har, liksom ligger där och sen ska jag ska ut och slåss. Fast jag inte kan stå upp knappt så. Det är den känslan jag får. Så det passar ju bra att det här är Halloween Kills, alltså tvåan i 40 år senare. Och så gör de en repris på när hon ligger i koma i tvåan andra. Det var där jag skulle komma till. Det var inte Nancy. Jag blandade ihop de filmerna helt klart. Det är bara för att Nancy den utspelar sig på ett sjukhus än av Nightmare on Elm Street. Ja. Ja, vad tycker du?
Ja, men jag tycker det är en liten kul callback till just Halloween 2. Just att Laurie Strode ligger typ neddragad på ett sjukhus majoriteten av den här filmen. För jag menar, Jamie Lee Curtis, hon har inte så jättemycket att göra i den här filmen. Och jag tänker att det kanske är smart, för jag förväntar ju mig att hon kommer få så mycket mer att göra i sista filmen. För det är ju den filmen jag tänker att då drabbar de samman, Michael och hon. Hon är ju... Alltså, jag gillar ju det här just... Alltså, de tog ju upp på att hon är opererad. De gör ju till och med en grej här när hon får reda på att Michael fortfarande lever. Hon drogar upp sig där med smärtlindrare. Nu ska jag ut och ta fanskapet! Och hon hinner inte långt innan hon ligger innan hon är tillbaka i sjukhussängen. Vilket jag tyckte var liksom ett kul grepp. Men hon är ju, när hon väl liksom får vara, när hon är liksom aktiv, så är hon liksom, hon är ju liksom single-minded. Hon ska ju liksom mörda Michael. Hon lyssnar inte på någon annan, utan hon är ju fortfarande den här lite, alltså maniska. Fast hon har ju gått ifrån att vara den här skräckslagna till att liksom vara i någon form av adrenalinrus. Nu jävlar ska hon ge han på käften.
Evil dies tonight.
Evil dies tonight, ja. Och hon känns ju liksom som att hon är liksom fast liksom i den här aggressiva känslan. Nu har hon makten. Så ja... kul för vad det är, men hon är inte med särskilt mycket. Men jag förväntar mig mer av sista filmen.
Karen då?
Ja, Karen, det är ju dotter Strode här. Och det här upplevde väl jag var lite kanske mer hennes film, för det var den här karaktären jag uppskattade mest i den här filmen. Jag kände väl att hon fick göra mest av en resa här också. Liksom dels från förra filmen där hon har liksom levt i skuggan och traumatiserad av sin mamma. Men nu har vi också fått se henne överleva en sammandrabbning med Michael Myers. Och vi har ju också att hon får sörja sin makes död och samtidigt ta hand försöka ta hand om sin dotter och hennes liksom lätt hysteriska mamma som ska ut och slåss trots att hon knappt kan stå på benen. Hon blir ju den som jag upplever som liksom mest aktiv, eller liksom mest, alltså den här filmen, du nämnde ju lite att den här filmen handlar ju väldigt mycket om rädsla egentligen och vad rädsla ställer till med. Och jag upplever väl att Karen är den enda som är någon form utav stabil person i den här rädslan. Hon är den som klarar av att tänka klart när pöbern bara rusar omkring och vrålar den här evil dies tonight, evil dies tonight, och bara bärsärkar inne på sjukhuset där. Så är ju liksom hon liksom den enda som är någon form av förnuftets röst och liksom försöker liksom förhindra den här galenskapen som är på gång. Men hon är liksom en ensam person. Och det blir lite symbolen här, tänker jag. Och liksom en ensam person liksom, som försöker vara förnuftig i ett hav utav känslor, rädsla. Alltså man blir ju överröstad.
Det var just därför jag tyckte det här var så likt stormningen och Kapitolium. För man ser ja. Verkligen hur alla skriker för sin sak. Ta tillbaka valet, stopp the steal eller vad de nu skrek under hela tiden.
Ja.
Och jag kände så väl igen när de sprang och jagade på sjukhus och liksom bara evil dies tonight. Det var precis likadant som under de demonstrationerna.
Ja, och det som är lustigt med den här, alltså den här filmen var ju i stort sett klar redan 2019 här, så den är ju lite, det var ju före sin tid egentligen, för det här är ju före, alltså den är ju filmad före stormningen av Kapitolium, och den kom ju också lite innan den här Black Lives Matter-rörelsen. Nu har jag ju sett att Jamie Lee Curtis själv har ju ganska skamlöst promotat den här som just liksom, ja, men ett statement, eller kopplar den till just Black Lives Matter-protesterna. Och jag tänker väl bara att den här lyckades liksom få in någonting väldigt rätt i tiden utan att ens veta om att det skulle hända. Så det är väl, ja, just det här mobbmentalitet. Jag tror nog att kanske att det här är en mer het potatis i Amerika än vad det är.
Definitivt.
Bara med det sagt så vet jag, ja, bara med det sagt så vet jag ju att ganska nyligen här så var det ju en Black Lives Matter protest här i Göteborg, var det väl, som urartade lite och det vart polisbråk där. Så ja, jag ska ju inte säga att det är orelevant även för oss.
Nej, sen vet man ju inte heller om det är BLM-anhängare som har gjort all skadegörelse och så. För det har man ju sett under många sådana där demonstrationer att en del tar tillfället i akt och får förstöra liksom under täckmantel av en fredlig demonstration. Så, ja.
Men det känns som att vi kan spara mobben också, för den kan vi prata lite om nästan som sin egen karaktär.
Vi kan väl ta med den under hotet, tycker jag.
Ja, det tycker jag. Men tillbaka till Karen. Som sagt, hon är den som jag upplever som den enda som kan tänka rationellt. Hon är ju den enda utav alla dem som faktiskt lyckas, ja, men lura Michael in i en fälla. Jag upplever att hon är den enda som alltså kan genuint skada honom. För de andra som liksom ska klämma dit han, liksom, där är han, liksom, dundrar man dit och liksom, Michael gör ju bara köttfärs av dem. Eller när de har insett att Michael har återvänt till sitt hem och de ska liksom rusa in och skjuta honom. Det går i käppet åt helvete. Men Karen, hon är den som liksom listar ut liksom hur hon håller huvudet kallt där ur huset och sen lockar honom in i en fälla där sen i slutet. Så jag upplever att hon är den enda som är den här rationella rösten i en film som jag upplever försöker, ja, men som har just rädsla och skräck Folk är irrationella, folk låter sina känslor styra, och hon är liksom en stabil faktor mitt i denna jävla storm. Hepp. Då har vi, hade du något mer om Karen?
Nej, jag tycker precis samma som du faktiskt. Du tog nog upp det mesta som jag tyckte. Men jag tycker också att Karen har blivit lite... Hon har tagit över och blivit Laurie Strode i den här filmen. Det är liksom, det är inte Laurie som är hjälten, utan nu här är det Karen som har blivit nya Laurie Strode. Och sen hennes sidekick blir ju Allison, det vill säga dottern. Men då kan vi ändå gå över till dottern. Allison.
Ja. Allison. Vad tyckte du om henne i denna film?
Alltså i den här så är hon inte den rädda lilla flickan längre. Hon har gått från att vara den här, ska jag säga, inte det rädda våpet, men den, hon har blivit lite tuffare här. Och jag menar, det finns ju en scen där hon skriker till Michael bara "Do it! Do it!" och liksom tar upp kampen mot honom. Hon följer sin mammas fotspår, så att säga. Och hon verkar ha kommit över att hennes kille vänstrade med henne och liksom, ja, du förstår hur jag tänker. Det tycker jag är bra, för jag vill gärna se att Allison tar över helt efter Laurie Strode, för jag tror det behövs en lite yngre krigare, eller vad man ska säga. Och jag kan se henne som en perfekt final girl. Så jag kan inte säga hur det slutar, men i mitt huvud så önskar jag nästan att det är hon som blir kvar i sista Halloween-filmen. Att det är hon som står sist och har tagit koll på Michael Myers. Vad tycker du om dottern?
Ja, nej, men jag håller med här liksom, att dels har det ju skett en, alltså man ska ju komma ihåg att filmen utspelar sig på en och samma natt, men jag tänkte just på det här du nämnde, pojkvännen som vänslades, och jag tänkte just det tonårsdramat, hur trivialt det nu plötsligt blev efter Michaels intåg, för nu har hon liksom fått slagits för sitt liv, hon har förlorat sin pappa, att han liksom höll på och hånglade med en annan tjej på den här maskeraden de var på, det är blaha blaha i sammanhanget. Jag upplever också att han, om ni ska nämna han lite snabbt i förbifarten, att han också kommer över det här liksom, verklighetens blodiga allvar kom in där helt plötsligt. Det finns liksom inte tid att reflektera över det här. Men jag känner väl att Allison fångas också upp i den här känslostormen. Och hon är kanske mer styrd ut av ilska. En lust till hämnd. Besegra Michael Myers. Hämnas sin faders död där. Mer än vad de andra kanske, som mer då är styrda utav sin rädsla, så är hon lite mer styrd utav sin ilska. Men jag känner också där att hon blir, alltså det, ja, vi har ju spoiler alert här redan, men alltså deras plan att storma Michaels hus, det går ju käpprätt åt helvete. Vad trodde hon egentligen? Att hon bara skulle springa upp till Michael och knivhugga han? Nej, det är liksom en jävla urkraft de har att göra med. Det känns liksom inte som, det är inte genomtänkt. Det är liksom, de har ingen smart plan. Och hon är inte heller sig. I slutändan, om inte hennes mamma hade dykt upp där, ja, då hade det ju gått åt helvete för henne. Så jag känner lite det att hon gör sig en väldigt dyrköpt läxa i den här filmen till nästa film. För jag ser verkligen hur hon och Laurie Strode här har en hel del att bearbeta till nästa film. Så, ja, hepp. Men det är väl också av de här, så Laurie Strode ligger neddrogad och skriker i sjukhussängen. Allison är liksom på ett hämndtåg. Av de här tre generationerna Strode så är det ju Karen som jag tycker är den som får mest att göra och får mest karaktär. De andra två, Laurie Strode och Allison, blir mer liksom relegerade till sina känslor. För jag menar, Allison var en ganska bubblig och intressant karaktär. Nu är hon mindre intressant, tycker jag. Men jag känner också att hon är liksom mitt i en resa. Alltså karaktären befinner sig inom mittpunkt här. Så det är inte så märkligt att hon kanske är lite, ja, mindre intressant i den här filmen. För jag förväntar mig väldigt mycket mer till nästa film. Ja, det var väl mina tankar kring Allison.
Ja, mycket mer än så finns det ju inte att säga, tycker jag, i den här filmen. För även om hon har en relativt central roll så är hon inte med så jättemycket i action, så att säga. Hon är med och springer runt och letar Michael, men jag tycker inte att hon är inte så, hon är inte så central i själva, ja, i mobben, eller vad ska jag säga. Då så, vem kommer vi till då? Vi kan, alla som spelar The Shape kan ju vi låta vara till Mike.
Alltså jag tänkte vi kan klumpa ihop dem här nu. Alltså de återvändande karaktärerna. Och det är ju då Lonnie, Tommy Doyle, Sheriff Brackett, Lindsay och Marion. Alltså det är ju de återvändande figurerna. Jag tänker man kan klumpa ihop dem nästan till en enda helhet. För jag tänker att, alltså det här är ju alla återvändande karaktärer. Lonnie var ju mobbaren i första filmen. Och han blir ju liksom en av de här i lynchmobben. Tommy Doyle var ju pojken som Laurie Strode satt barnvakt till. Och han blir ju som någon form av ledaren för den här lynchmobben. Lindsay var ju den andra flickan, eller alltså var ju det andra barnet som Laurie Strode satt barnvakt. Och Marion som sjuksköterskan som kör Dr. Loomis där i första filmen när Michael stjäl bilen. Alltså de här karaktärerna har man ju liksom, det är de här som jag inte riktigt, ja, jag inte riktigt vet vad vill de göra med dem egentligen. Alltså man har ju byggt upp någonting här, att de här karaktärerna, de samlas liksom varje dag vid Halloween och så minns man det här liksom traumatiska som hände. Jag hade lite svårt att köpa det, eller jag hade inte så svårt kanske just att Tommy Doyle och Lindsay skulle, för de var ju liksom med, de såg ju bokstavligen Michael Myers. Medans Lonnie där, det var ju han som skulle smyga upp till Myers huset och Dr. Loomis skrämde honom. Nu får vi en liten utökad flashback i den här där man ser att han blev skrämd av Myers. Men alltså doktor, eller syster Marion är den som är det största frågetecknet. Vad gör hon här?
Men bodde inte hon i Haddonfield? Eller kanske hon aldrig nämner?
Nej, det framgår liksom inte. Men så, alltså, det här känns som att det är väldigt mycket fanservice nu. Och på ett sånt sätt att de här karaktärerna blir väldigt mycket one note, tycker jag. Tommy Doyle blir liksom ledaren för den här lynchmobben. Och blir liksom inte mycket mer än en träskalle som springer omkring och är arg. Lonnie lika så. Liksom, oh, jag var skrämd av Michael Myers när jag var liten. Nej, nu jävlar bränner vi staden. Liksom, okej. okej.
Okay. Totally.
Totally. Nu klumpar jag ihop de här karaktärerna ganska rejält, men det är också för att jag tycker att de blir behandlade lite detsamma, och jag vet inte som sagt om det här är genialiskt eller om det är dumt, för väldigt många av de här karaktärerna ryker i den här filmen. Vi kanske inte säger vilka som ryker, men en hel del, och då har man ju som gjort rent hus till nästa film här då. Så det är hit and a miss för mig. För en hel, det var inte direkt som att jag satt och tänkte, jag undrar vad som hände med Tommy Doyle eller Lindsay. Alltså jag, och om man ändå så ska ha med dem, kan man inte göra något intressant med deras berättelse? För det här är inte så intressant. De är liksom, ja, arga. De är en arg lynchmobb, och det är i stort sett allt för de är. De är rysligt inkompetenta på det de gör dessutom.
Ja, men alltså, jag håller med dig i det du säger. Jag hade hellre sett antingen att den mobben, att man får lite karaktärsutveckling på dem, eller så har man inte med dem alls. Det var liksom så jag kände det. Men jag skulle gärna vilja veta mer om dem. Vad som har hänt och hur det hände och varför. Men jag menar, det försvinner så mycket. Anthony Michael Hall är ju jättebra skådis i sig. Men liksom själva Tommy Doyles karaktär, vad blev det av honom efter att han hade växt upp och blivit som en liten pojke? Liksom, är han bilhandlare eller är han techjets bolagsägare? Eller, alltså, Lonnie, han har ju blivit alkoholiserad golfspelare eller vad han nu kallar det. Typ så.
Jag skulle vilja ha med, för nu är de mest bara med som karaktärer som har, som var med i första filmen och inte mycket mer. Det är inte så intressant. Och det är liksom, det finns ju mer karaktärer utöver de här karaktärerna. Så vi är ju liksom i ett hav av karaktärer. Och jag känner liksom att ingen, med undantag från Karen Strode, får liksom utvecklas och liksom skina i den här filmen. Så det, ja.
Jag vill göra en riktigt cool shoutout till Big John och Little John.
Ja, jo, vi måste prata.
De var världens coolaste karaktärer. Alltså.
Big John och Little John. Ja, jag älskade de karaktärerna. Det är ju gayparet som har flyttat in i Myers huset.
Ja. Och jag tycker inte de var värda en shoutout bara för att de är gay. Jag tyckte de var så jävla roliga mot varandra också.
Ja.
Och mot barnen.
Ja, de har ju några trick-or-treaters där då, som håller på att jävlas med dem. Som de håller på att försöka skrämma tillbaka. Jag vet att det är ju, vad heter han, David Gordon Green som har regisserat den här. Och han regisserade ju förra också. Och han gjorde ju en liten grej i förra som jag har sett folk, alltså i andra recensioner, som har plockat ut liksom att karaktärer som ska bli mördade får lite så här utfyllnadsscener, ungefär som pojken och pappan i första filmen, eller 2018s film, där pojken, de sitter och har någon konversation om att de har varit ute och jagat, men pojken vill, han vill dansa, men han gillar ju att jaga, och sen kommer Myers där och mördar dem. Att man har sett det här liksom, varför att vissa har liksom kritiserat 2018s variation för att de här scenerna är onödiga. Jag tycker inte det, för jag tycker det fläschar ut. Det är likadant som det här äldre paret i början, hon som håller på att köra med den här drönaren. Och sen kommer Michael in och brutalmördar dem båda två. Alltså jag uppskattar den här liksom lilla jag är egentligen ganska...
Kanonmaten får en personlighet.
Ja, och just att det är lite meningslösa grejer. Hon leker med den här drönaren och hennes make kommer där och tycker att du är så dålig. Och liksom så har hon lite så kärleksfullt gnabb med varandra. Så jag tycker lite att... Jag har ingenting emot det här, för jag tycker det... Jag känner lite mer med karaktärerna när Michael väl dyker upp och mördar dem. Även om jag får känna dem en sån kort stund.
Jag skulle kalla dem för kanonmat, men du skulle kalla dem för humaniserad kanonmat. Kan man säga så?
Ja, det kan man väl kalla det. Jag vet inte om folk har stört sig på att det, just, att det är liksom slöseri med tid eller något sånt där. Jag har uppskattat det här lite quirkiga draget. Som är förra 2018, de här två poliserna som sitter och pratar om sina mackor. Liksom som att, ja men det leder inte historien någonstans. Och sen kommer Michael och mördar dem. Men jag vet inte, jag tycker det är lite ett roligt moment där. Jag tycker andra sådana här, typ bröderna Coen eller Wes Anderson har ju liksom, ja men, eller vad heter han nu? The Dead Don't Die, Varanovski eller vad fan heter. Ja men liksom, kan liksom ha fullt med så här meningslös dialog. Det är inte nödvändigtvis dåligt, tycker jag. Så, men ja. Jag har funnit det lite charmigt i de här filmerna. Men det är som sagt för mycket karaktärer som inte är särskilt utbyggda. Alltså av de här, vad kan man kalla det, legendary character från originalfilmen från 78. Är förvånansvärt liksom, ja, blank slate. Det är inte mycket där som jag känner att oj vad kul det var att se dem igen. Det är väl kul kanske då att Marion, spoiler alert, blir mördad utav Michael Myers, vilket gör väl att det är väl den enda karaktär än så länge som har blivit mördad två gånger utav Michael Myers. Och hon blir ju mördad i H20 där. Så,
eller blir hon det?
Jo, hon får ju halsen av skuren där. Så hon är seriöst jävla död i den filmen. Åh, kära noll.
Totally.
Okej. Vi har ju klumpat ihop en hel del återvändare här. Ska vi rulla vidare till platsen kanske?
Nej, det finns två som jag känner vi måste prata om. Och det är ju då Officer Hawkins är ju tillbaka. Han som varit mördad av Dr. Sartain i förra filmen. Han var ju inte så...
Ja, död. Eller nästan mördad.
Ja, visar det ju sig. Även trots att Dr. Sartain hugg han i halsen med den här pennkniven och körde över honom med polisbilen, så överlevde han tydligen. Vilket jag tyckte var trevligt, eftersom att Officer Hawkins är ju en väldigt trivsam karaktär, tycker jag. Men vad tyckte du om Officer Hawkins?
Alltså, han har ju blivit den här kloka gamla gubben sen han kom, sen de introducerade honom i första filmen. Jag tycker han är alltid den här, han tar allting med lugn och han säger liksom, ja, okej, det var bankrånare som sköt ihjäl 300 pers. Ja, men då måste vi kanske åka och gripa dem. Ungefär den personligheten känner jag att han läggs fram. Och man ser ju att han och Laurie liksom, de har ett förflutet tillsammans. Och sen är det väl att han erkänner sin kärlek för henne vid ett tillfälle. Liksom bara, ja, vi ville alla ha dig. Typ så.
Ja, men jag gillar det. För de skapar ju en liten möjlig romans de sinsemellan. Plus också att båda de karaktärerna är tyngda utav Michael Myers. Eller sin konfrontation med han. För det finns ju en flashback i den här filmen där vi får reda på hur man grep Michael Myers. Och det är ju där då Officer Hawkins kommer in där då som ung framförallt. Och jag tyckte den här flashback-scenen var väldigt kul. Och här bygger man ju också på lite mytologi kring. Men alltså ja, det, jag gillar Hawkins. Ja, kul att han fick överleva. Det förstör lite killcountet från förra filmen, vad att göra. Men just den här flashbacken gör ju att vi får ju en annan återvändare. Väldigt, väldigt kort förvisso. Men Dr. Loomis är ju tillbaka i den här filmen. Och vad tyckte du?
Men är det den riktiga Dr. Loomis eller är det en lookalike liksom? För den scenen finns ju inte med i första filmen.
Nej, det är ju inte samma skådespelare, utan de har ju hittat en skådis. Och så har de ju sminkat upp honom så han ska se ut som Donald Pleasant. Och först trodde ju jag att det här var CGI-et, liksom att de har dataanimerat in hans ansikte eller något sånt där. Men det har de inte. Utan de har verkligen liksom använt praktiska specialeffekter, sminkat honom och sen använt då lite smart ljussättning. Så det ser ju fan ut som Dr. Loomis. Och låter nästan som honom. Röstskådespelaren har väldigt lik röst, men det är lite nyans. Jag tycker rösten är lite mörkare. Men jag har varit väldigt glad när jag fick se Dr. Loomis igen.
Ja, Dr. Loomis skådespelaren heter Tom Jones Jr. Och han är egentligen construction coordinator, så jag skulle gissa att han bygger alla kulisser. Så han fick en kort, kort inhopp här bara för att de var jäkligt lika. Och rösten är det Colin Mayhan som gör, och han hittar jag ingenting annat på. Jo, han gör det i första Halloween också. Där gör han också Loomis röst.
Nej, men jag tyckte det här är awesome. Det är kul. Men ja. Men där får vi också lite mer inblick i varför Officer Hawkins vill besegra Michael Myers. Och det blir ju mer det här att han och Laurie Strode känner båda två att de måste döda Michael Myers. Så det blir väl de två i Halloween Ends där då som ska ta sig an Myers. Jaha, är det dags? Ja, är det dags för platsen här nu?
Ja, jag satt och antecknade lite och jag kan tycka att det finns två platser som är mest centrala. Och dels har vi ju Haddonfield i sig, en liten mer pimpad variant. Just nu i början av den här filmen en jäkla massa lik överallt. Och sen tycker jag att det är mycket som utspelar sig på sjukhuset.
Ja, men det är ju liksom Haddonfield med omnejd, sjukhuset, och sen är det väl Myers hem där, alltså där han bodde i, som får stå som kuliss för filmens tredje akt. Så den här är ju liksom väldigt all over the place egentligen. Och jag känner att bilden jag får utav Haddonfield är ju att samhället är ganska stort ändå. Det är liksom del i en mycket större stad egentligen. För bilden jag haft om Haddonfield är liksom att det är en liten avkrok någonstans. En liten finare avkrok förvisso. Men nu känns det liksom, ja.
Jag skulle kunna tänka mig att Haddonfield är lite som Torshälla.
Ja, den är liksom som ett mindre stad.
Och sen är det ju att de har ju, ja, de har ju ett eget sjukhus, Haddonfield Memorial Hospital. Så jag menar, det kan ju omöjligtvis vara någon liten by, för då kanske man skulle ha en typ en vårdcentral.
Men med tanke på hur stort det där sjukhuset är, det är ju liksom verkligen flera våningar högt, och vi får ju se insidan, och det är verkligen så ett toppmodernt sjukhus. Så, ja. Men alltså annars, jag gillar alltså stilen i den här filmen. Det är snyggt, det är mycket för ögat att titta på. Det känns som att man medvetet har lagt in en massa detaljer. Och på tal om detaljer så dyker ju Silver Shamrock-maskerna upp igen. Och det är åter lite den här liksom, som jag känner, dels med alla de här återvändande karaktärerna. Vi får en återupplivning av Dr. Loomis. Vi får en flashback liksom, där de har ansträngt sig för att liksom återskapa hur saker och ting såg ut. Vi har Silver Shamrock-maskerna. Alltså det här är ju verkligen liksom filmen som bara levererar en jävla massa fanservice. Liksom, oh, kommer du ihåg det här från Halloween? Kommer du ihåg det här från Halloween? Det är väldigt mycket så som jag upplever det. Ja. Kan vi bara prata lite kort om mobben. Så har vi en liten segway in till Myers där sen, tänker jag. Alltså den här, det hänger kanske också lite ihop med Halloween eller Haddonfield också. För vad tyckte du om den här lynchmobben som blir?
Alltså det finns ju något som har blivit alltså väldigt uppmärksammat nu senaste 5-10 åren, och det är ju vad man kallar för mobbmentalitet. Det vill säga, eller gruppmentalitet. Det vill säga, om person 1 gör någonting och en person 2 följer efter, och sen så visar det sig att det går som en kedja. Och då har man kanske en ledare då, och i det här fallet är ju Tommy som har blivit en ledare. Han är karismatisk, så han snurrar runt och raggar folk. Kom med oss, ni måste komma med oss, för vi ska döda den. Ja, okej, fine, säger de, nu går vi. Så, och helt plötsligt så har det blivit en sånt stort grupptryck att ingen lyssnar på sanningen. Istället så går de på det här, den stora massan tycker. Och i det här fallet då så är de ju ute efter Michael Myers. Och vad resultatet blir, att de jagar helt fel person. Och för att ingen lyssnar på den riktiga faktan, så ja, vi behöver inte säga exakt vad som händer där. Han dör, punkt, så är det. Sen hur han dör, det kan vi överlåta till när folk vill titta.
Alltså, jag tycker att, om jag tänker, för den här gjordes ju ändå så före Capital Riot och före Black Lives Matter. Alltså, jag kunde inte låta bli att göra tanken till liksom så här Twitterstorm, eller alltså mobbar på sociala medier, vilket orsakar lidande för riktigt folk. Alltså det fakta bara kastas ut genom fönstret. Och så liksom folk bara liksom går på gut feeling. Så jag kan se den symboliken. Det jag har svårare med är just den här, alltså för första filmen, alltså första, då menar jag 2018s film. Det gjorde de ju till och med en grej av just det här att, ja men, för 40 år sedan så vart 3 personer knivhuggna till döds av Michael Myers. Ja, det är en piss i Mississippi om man jämför med vad som har hänt idag. Liksom med 11 september, IS, skolskjutningar. Det är liksom, det är en kuriosa i stort sett. Och jag menar att jag tycker första filmen tar upp det ganska bra. Sen i den här filmen, då får man ju liksom bilden av att Haddonfield liksom har gått på knäna i skräck och förfasan över Michael Myers. Som att alla liksom har delat Laurie Strodes typ konstanta skräck. Och den köper jag inte alls. Då hade ju nog mer behövt, Halloween 2, när han mördar alla på sjukhuset där. Då köper jag att Haddonfield mer är liksom helspänd. Och när någon säger Michael Myers, att då är det högafflar och facklor som gäller. Men inte om det är första filmen, för det blir nästan lite parodiskt. Det blir lite som Simpsons Alltså det är, när liksom när Springfield där hamnar i lynch mob mentalitet, vilket är hur enkelt som helst att göra. Och ja, då jag känner liksom att Halloween 2018 är mer grundad i någon form av verklighet med magisk realism i form av Michael Myers, så känns det här, den här lynchmobben, nej, det tar mig ut ur det, för det känns inte seriöst. Så ja, jag förstår symboliken, det var ganska, ja, nej, lynchmobben var lite, man brukar snacka hit and a miss, och lynchmobben var lite mer av en miss för mig.
Okej. Vart bär det hän? Ska vi lyssna på musiken kanske?
Det kan vi ta och göra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den är ju riktigt bra, den här musiken. Alltså, det är en liten pimpad variant. Men visst var det så att John Carpenter var tillbaka och gjorde
John Carpenter den här är tillbaka och komponerar musik, och jag gillar den här. Det är inte det bästa. Jag tror jag gillade Halloween Triumphant från förra filmen bättre, men det här är ett väldigt trivsam take på den klassiska Halloween musiken.
Det är ju Halloween 40 år senare.
Ja, eller nu blir det väl 43 år senare.
Ja.
Så, ja. Men är det dags för Myers?
Okej. Jag låter dig börja med din tolkning eller dina åsikter om hur de har porträtterat Michael i den här.
Jag tycker ju att de har ansträngt sig i hjärnet. Dels är det ju samma skådespelare, men det är ytterligare en ny som jag tror spelar den yngre Myers i flashbacken här. Och jag tycker För det har man ju märkt med de andra filmerna, liksom hur varierande Meyer ska vara. Här känns det ju verkligen att de har ansträngt sig. Det är samma Michael som kommer tillbaka. Vi får ju lite mer utökning i hans mytos, men inte särskilt mycket, vilket jag tyckte var helt okej. Michael är ju skrämmande i sedvanlig ordning, men jag upplevde honom som läskig i 2018. I den här så känns han kanske lite mer som Jason från fredagen den 13. För det är väldigt mycket liksom, han mördar folk i klungor. Det är inte så mycket den här han smyger sig på en och annan där. Det är väldigt lite stalking i de här filmerna, utan det är väldigt mycket, där stod det liksom 4-5 personer och så kommer Michael och bara slafs och är liksom en helt ostoppbar mordmaskin. De har ju samtidigt gjort Michael mer aggressiv. Alltså det känns som att han, det är lite Rob Zombies Michael Myers med Overkill, medan han samtidigt inte är så aggressiv som Rob Zombies Myers. För det är som det här äldre paret, så hon som leker med drönaren där, hon får ju, först trycker han det här liksom lysröret i hennes hals, och medan hon ligger där och håller på förblöder, så har han liksom tryckt upp hennes man på köksön där och bara liksom hugger kniv efter kniv efter kniv i honom, medan hon liksom sakta tynar bort. Och jag känner också, folk dör inte så snabbt i den här filmen. Från 2018 var det en hel del mord som var utanför bild, där vi fick se efter effekterna. Och det var ju synnerligen groteska saker i förra filmen också. Här får vi se det groteska när det händer. Och ja, tonen är annorlunda här. Den är råare, mer cynisk. Alltså det känns lite som att vi vet ju att Myers flyttar på lik. Han dekorerar, han trycker upp lik lite här och där. Men det brukar vi aldrig få se i filmerna. Men i den här filmen känns det som att vi får se den biten lite mer. Vi får se där vi vanligtvis inte får se i filmerna. Men som sagt, Michael är liksom i stort sett densamma, vilket jag uppskattar. Men han är inte särskilt läskig. Han är bara brutal i den här filmen. Så ja, det är mina tankar kring Michael. Vad tyckte du om Michael?
Alltså Michael i den här, vilken sadist. Han är ju sanslös. Nog för att han mördar mycket folk, men jag tänker som just det tillfälle du tänker på. Han kör ju in säkert 20-30 knivar i honom. Det är nog inte det, det är väl kanske bara 10. Men det, alltså längden på den scenen gör att det ser ut som man står liksom slaff, hämtar en till, slaff, hämtar en till, slaff. Och jag menar, sånt har jag ju sett exempelvis Jason, han gör så någon enstaka gång. Men jag tänker, han har ju inte tillräckligt mycket intellekt för att slänga in 10 knivar rakt i bröstet på en person. Myers har möjligen den intellekten, men han vet inte varför han gör det. Och jag säger, den här, jag var satt och blundade på dem där, för jag vet, han var så sadistisk. Han lekte som ett döda kroppar, och det jag menar. Och sen gjorde han den här ständiga som han också gjorde 2018 när någon höll på och dö. Då stod han och vickade på huvudet så här bara. Ja, han, livet rinner ut. Kul för dig, liksom. Så. Det var den känslan jag fick utav honom.
Ja, men det känns också som att filmen fokuserar mer på på lidandet, alltså den här utdragna döden, för det är väldigt mycket liksom, ja, men som han som blir huggen där så många gånger där han bara sätter kniv efter kniv. Vi får ju höra där då han liksom så tafatt liksom försöker ropa till sin fru att liksom att get away from her, men han kan ju inte, för han är ju liksom halvt död redan, och liksom hur han för liksom försöker liksom you leave her alone, medan hon liksom redan är liksom halvt om halvt döendes, och medan hon håller på och dör så liksom får liksom det sista hon ser liksom det extremt brutala mordet på sin make. Och jag känner lite att det är lite tonen i nästan alla mord, i nästan alla morden här, men liksom att det finns det här utdragna, det hjälplösa, det förtvivlade på något vis och vänster, och liksom också det liksom det fatala, det är liksom när Myers kommer för dig, att det är bara dags att dö i stort sett, och du, ja, han är verkligen, just det här att han är ond blir väl jävligt tydligt i den här filmen, att det inte går att resonera med honom för fem jävla öre. Han är liksom, ja.
Han är bara ondskan i sig.
Ja, där de introducerar i den här är ju att han tydligen söker sig hemåt. För när han var liten så stod han i sin systers rum och så stirrade han ut genom fönstret dagarna i ända tydligen. Och den vet jag inte, för den bilden jag alltid har haft var att han var en normal pojke, tills och med att han en dag bara tog kniven och knivmördade sin syster. Den biten har jag det har liksom varit mitt originalmytos kring Michael. Sen att han var knäpp från start, ja, det vet jag inte riktigt. Men det är fortfarande ingen ond kult där då, så ska incest avla barn med honom. Så det är, jag kan nöja mig med att han var kanske lite knepig redan som liten. Det är inte en sån stor grej egentligen om han inför. Ja, hepp, hepp.
Alltså det... Jag tyckte att Michael var, han var creepy, men han var det på flera sätt än som du beskriver. Han var inte bara den här hänsynslösa mördaren, för min tanke så, det var som en förbannelse, alltså det var som the curse of Michael Myers, för han tog sig verkligen in i Haddonfield-bornas sinnen och liksom grävde in ondska i dem. För det märks ju under den här mobben att han vänder ju invånarna mot varandra och gör så att de blir lika onda som honom. Och det var där jag lite reagerade på, för det, jag tror att Laurie säger detsamma sak. Han vänder oss mot varandra.
Ja, och det är lite over the top tycker jag. Alltså det, för jag känner just hur den här mobben pratar. The evil dies tonight. Alltså det är lite ungefär som Dr. Loomis när han pratade.
I shot him 6 times!
Ja, jag köper det när det är en excentrisk karaktär. Men när typ alla, liksom hela den här mobben blir typ, börjar prata som Dr. Loomis. Nej. Och jag ser liksom, alltså det är lite det här när de... Laurie Strode säger liksom, han gör oss till monster, och sen efter att mobben har gjort det hemska de gjorde, och så står de och reflekterar över det liksom, nej, han har gjort oss till monster, och då känner jag lite att ja, det är så här repliker som de har läckt in för att även de största dumskallarna ska förstå budskapet, för jag kände lite liksom att ja jag förstod det, att ni behövde inte skriva mig på näsan.
Nej, men vi tittare är ju dumma i huvudet.
Ja, bevisligen. Jaha, är det dags för en sammanfattning utav lite mord här?
Ja.
Den här filmen gör ju verkligen skäl för namnet Halloween Kills. Morden är verkligen, det är mycket mord i den här filmen. Men jag tänker, i och med att den är så jäkla ny som den är, så tänker jag liksom, vi spoilar inte, alltså den går fortfarande på bio. Så vi går inte igenom listan som vi brukar göra där. Utan istället gör jag en sammanfattning. Och då kan jag avslöja att den här slår alla tidigare rekord. Jag tror det tidigare rekordet låg på typ 20 mord någonstans. Och det var Curse of Michael Myers. Den här har 33 mord. Och då är vissa av dem kanske lite... då är kanske vissa av dem lite svåra att sammanfatta. För det är en hel del... massaker som sker som vi kanske inte får en slut, alltså en slutgiltig definitiv summa förrän i kanske Halloween Ends i nästa film. Men då som jag kunde räkna mig, 33 stycken var av då ska vi se här, vi var ju uppe i förra filmen så var vi uppe i 135 mord. Och nu är det då 31 mord vi ska lägga till. För alla dödsfallet i den här filmen är inte Myers skyldiga till. Men han är skyldig till 31 som jag kunde räkna mig till. Och då hamnar vi på en slutsumma på 166 mord. Då blir det sammanlagt 118 män som Myers har mördat och 46 kvinnor. Så vi har en kraftig slagsida på män kontra kvinnor i den här könsfördelningen.
Okej. Har du några slutgiltiga tankar om den här filmen?
Innan jag tar de slutgiltiga tankarna så kan jag säga att den här filmen också klarade Bechdel-testet. Det har varit en kort sammanfattning där. Då så, de slutgiltiga tankarna kring Halloween Kills. Ja... Som tidigare sagt, det här är ett kliv ner, men det är inte en dålig film per se. Det känns verkligen som att den här filmen är en färdsträcka till en annan film. Och jag känner väl också lite om att nu får David Gordon Green här verkligen leverera med Halloween End. För nu förväntar jag mig någonting i hästväg. Så nu ribban är satt högt. För är Halloween Ends en riktigt jävla bra film, ja då blir det här en riktigt jäkla bra trilogi. Med den här Halloween Kills som den, ja, helt okej i alltihopa. Men ja, det är liksom en 3 av 5 i betyg. Det finns betydligt... värre Halloween-filmer. Det finns betydligt bättre Halloween-filmer. Jag kommer nog att återvända till Halloween 2018 fler gånger än vad jag kommer återvända till Halloween Kills. Men inte en dålig film, men inte en jättebra heller. Så det är mina slutord.
Okej. I den här filmen hade jag svårt att veta vilka delar jag skulle klassa som prioriteringar. På vissa ställen hade, tycker jag, filmen har nästan utfyllnadsmässiga scener med totalt meningslösa diskussioner, och det var liksom en risk som jag kunde finna i början var att det här skulle bli en total röra. Men i det här fallet så tycker jag att David Gordon Green försöker att flytta, eller det är ett försök för honom att flytta berättelsen från Strode-familjen till att fokusera på de andra överlevande från 78. Det är modigt, men det räckte inte hela vägen. De får liksom alldeles för lite tid på skärmen. Och om man nu skulle banta ner kampen Laurie versus Mike, så skulle jag hellre vilja ta mer av samarbetet mellan invånarna i kampen för att försöka lura in Myers i fällorna. Men det uteblir liksom, vilket gör att typ mittendelen av filmen, som är typ 45 minuter av 2 timmar, den blir så lam och långsam och tråkig att titta på. Så sammantaget så innehåller Halloween Kills en hälsosam dos av mord slash brutalitet. Men sen finns det någonting som liksom behöver sticka hål på den här samlande bubblan av spänning. Och det kommer aldrig. Utan det är ett minus. Men det är också något som är ganska vanligt i trilogier. Och det är att mellanfilmerna är lite så här transportsträcka till The Final Battle liksom. Så jag hoppas det är lite mer fart och fram och kör slasher hittar jag i någon blogg där. Så att jag skulle nog ge den här 3 av 5. Man skulle kunna klippa bort en halvtimme i handling utan att det skulle störa filmen. Det är vad jag tycker till sist. Men det var Halloween Kills från 2021, och vi får väl säga Happy Halloween igen. Men om du som lyssnare då vill hälsa Happy Halloween till oss, önska filmer eller bara vill säga hej, så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, till nästa avsnitt, vad hamnar vi då? För jag tror inte det blir någon mer Halloween.
Inte än på ett tag, vi får ju vänta till Halloween ends här, och nu jag är mätt på Halloween.
Det är jag med.
Nästa gång ska vi eventuellt ha en liten specialepisod. Vi var ju och gästade Boris podd, The Guest of Horror, var ju vi i pilotavsnittet där.
En riktig ära. Och
jajamensan, och nu ville han komma tillbaka. Så vi får se, det blir ett Boris-avsnitt med en så länge icke-bestämd film. Så allt hänger i, det är ett stort mysterium vad som blir nästa gång.
Ja, men det är väl alltid trevligt. Ja, men det finns väl inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Adjöken.
Magic. cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.